Du kan låta den ligga kvar på väggen där, den där. Tack älskade herre Jesus att vi får samlas i ditt namn. Tack för att det står i ditt ord att det är två eller tre samlade i mitt namn, där jag är mitt ibland dem. Tack älskade herre för att det inte är någon slump att vi är här idag, herre Jesus. Men vi vill också lyfta upp dem som inte är här av olika anledningar, herre, som tillhör vår gemenskap, herre. Vi ber att du är hos dem den här förmiddagen, herre. Vi ber att du rör vid deras hjärtan. Vi ber att de får uppleva dig, herre. Och att den här dagen får bli en underbar dag, herre Jesus. En dag tillsammans med dig och en dag i seger, herre. Tack Fader i himlen för vad du har lovat oss i våra liv, herre. Men du har också lovat oss i vår församling att vi ska få med fantastiska saker. Tack älskade herre. Tack för att vi är en jordmån som är förberett för att ta emot det du vill ge den här förmiddagen. Jag lovar att prisa ditt underbara namn. Tack Jesus. Tack för att du är med herre. Att jag får lämna allting i dina händer. Jag inbjuder dig helig ande att tala det som ska talas. Att använda mig som du vill herre. Jag ber om det far i himlen i Jesu namn. Amen. Jag lyssnar mycket på radio när jag jobbar. Jag går med såna här lurar på mig. Och då är det mycket musik som spelas. Och den här världens musik, givetvis. Det är inte så lätt för mig att lyssna på annat. För jag måste ju kunna svara på telefonen när jag ringer med. Så därför måste jag ha de här lurarna så jag kan ta emot telefonsignalen från telefonen. Men då är det en låt som ibland går på radio från Bo Kaspers orkester, och där går en liten strof i den texten: för Gud ger inget allt. Och det är ju en lögn, för Gud ger oss allt. Den versen är väl underbar på det. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. För den låten handlar lite om att han sångaren menar på att vi har inte allt vad vi behöver ungefär. Men Jesus är allt vad vi behöver. Är det underbart? Från den dagen vi föds till den dagen vi dör så är Jesus allt vi behöver. Av någon anledning så ska jag, det har varit ganska mycket, vad ska man säga, inte kamp, men det har varit tankar hit och dit för den här predikan. Det har gått i ett. Och jag trodde jag hade ett ställe där jag skulle predika ifrån, och så öppnade jag Bibeln och så tjoff i veckan så kom det ett annat, bara ett litet bibelord, och det kände jag. För det bara öppnades vissa saker där, tankar jag skulle dela med mig av, kände jag. Men innan jag gör det så ska jag läsa två bibelställen som jag har fått och känner från Herren att jag ska läsa och berätta lite om av någon anledning. Det står i Bibeln. Finns det några tillfällen när det står om att det var kvinnor som smorde Jesus. Det var en kvinna som smorde honom med balsam. Och det står om det i, jag tror det är, Lukas 7 är det, 37. Och då är det en synderska, står det, som smörjer Jesus med balsam. Har en alabasterflaska med sig. Jag vet, jag har pratat om det här innan. Och jag ska göra det igen av någon anledning. Men sen står det vid två tillfällen till. Och det är strax innan den sista påsken. Det är två tillfällen. Det är inte samma tillfälle. Utan det är två olika tillfällen. Och det är ju fantastiskt. För när Jesus, det står i Guds ord att på två eller tre vittnesbörd ska det avgöras. Och jag ska läsa de här två ställena. Det är från Markus 4, 1-9. Det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, då kan det bli upplopp här bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simonens Betälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara, varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har hon inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. 2 dagar innan påsken. Och det står i Markus. Men i Johannes 12:1-8 så står det så här. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, invände, varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då, låt henne vara, hon har sparat den till min begravning. Min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Det finns säkert mycket man kan lyfta fram i detta. Men det är en sak bara jag ska lyfta fram. Det står att de här kvinnorna kom till Jesus och de smorde honom med olja. Till ett värde av 300 denarer. En denar motsvarar en dagslön. Och ungefär en dagslön för en vanlig arbetare idag motsvarar ungefär 1 000 kronor efter skatt. Så är det ungefär 300 000 kronor som de här 2 kvinnorna häller över Jesus. Och det är så här att jag läste lite inför en annan predikan jag hade här, och då kommer jag ihåg att det var så här att det var som en pensionsförsäkring, sån här nardusolja. Och man sparade den i en alabasterflaska oftast för att det klarade den sig. Så vad de här 2 kvinnorna gör, dels gör de det som inte kunde göras med Jesus senare för att han skulle begravas, då var han inte smord. Som man skulle göra med oljor innan man begravde en Israel på den tiden. Men det gjordes ändå. Jesus var ju noga med att allt som föreskrivs i Gamla testamentet skulle uppfyllas. För han kom ju inte för att rasera lagen. Han kom ju för att fullborda lagen, står det. Så de här kvinnorna gjorde det som skulle göras. Och för att vi verkligen ska förstå att det var sant, så står det till och med, är det till och med 2 kvinnor som gör det. På 2 vittnesbörd. Men det fantastiska är, de tar alltså ett värde som du och jag skulle ta ut 300 000 kronor på banken. Och säga, Jesus, det här ger jag dig. Det är ungefär som att vi skulle ta vår pensionssparande och säga till Herren, jag ger dig de här pengarna. Och så förtröstar jag på dig för resten av mitt liv. Det står att i Bibeln så står det att den som blivit förlåten mycket älskar mycket. Och de här 2 kvinnorna, de hade upplevt Jesus. De hade lärt känna vem han var. De hade förstått vem han var. Och för dem var det en självklarhet att bara ge allt de hade. Och ge sin framtid och ge resten av sitt liv till Jesus. Jag bara kände av någon anledning skulle jag ta fram det här idag. För det är, om man ska uttrycka mig ofint, relativt lätt för oss, mig inberäknat, att när det är härligt och underbart säga: Jesus, jag ger dig mitt liv. Och sen när det kommer an på praktiska saker, då är det svårare för oss alla. Jag tror ni känner igen er också. Att när det väl ställs på sin spets, då är det inte lika lätt att fullfölja det. Jag ger dig allt. Jag ger dig mitt liv. Men de här två kvinnorna är ett exempel på det. De ger Jesus sin framtid. De ger Jesus resten av sitt liv. Jag älskar det här Jesus, jag bara ber att du ska verkligen välsigna mina tankar nu här Jesus, att allting ska ramla på rätt plats Herre. Jag ber om din hjälp med det Herre, Fader i himlen, i Jesu namn. Jag hade tänkt, det kändes som jag skulle predika från om det sista kapitlet i Bibeln när kvinnorna kommer till graven och ska smörja Jesus. Där de inte behövde, eftersom de här två kvinnorna hade gjort det. Maria Magdalena, Jesu mor och två till. Och så var de ju bekymrade och fundersamma på hur de skulle kunna komma åt kroppen. Därför att Jesus var ju bakom lås och bom, höll jag på att säga. Han var ju bakom den här stora stenen. Och så vidare. Men så kände jag, men när jag höll på med det så helt plötsligt så dök ett annat litet ord i Jesu prästerliga förbön i Johannes 17 upp. Och jag bara kände, wow. Så det kände jag att jag skulle predika från. Och det har snurrat i mina tankar nu ett antal dagar. Så nu bara ber jag om nåd att jag ska få dela med mig rätt. Johannes 17, vers 14. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och det är två ord där som jag har liksom funderat lite på. Det var, jag har gett dem ditt ord, ordet där. Och sen världen. Det här är ju Nya Testamentet. Och då är det ju grekiska som ligger till grund för det. Och då är det ju ordet logos. Och det känner vi alla till. Det har vi hört jättemånga gånger allihopa. Och det betyder ju givetvis ord och tal, men också grund och räkenskap. Och när jag tittar lite vidare på det så kunde jag också se att det kunde också betyda princip, standard och logik. Och jag har varit lite nyfiken så jag slår upp ordet princip där, och det betyder ju faktiskt en grundläggande sats eller regel som utgör den yttersta grunden eller orsaken till något. Den källa varifrån något kan härledas. Guds ord är ju källan till hela existensen för oss, för den här världen, för det här universum. Gamla testamentet använder också, har givetvis också ett ord för ord. Och det hebreiska ordet, det är davar. Och det betyder ord och tal, sak och handling, men också orsaken till något. Orsaken till något. Vi är ju rätt snabba. Jag är ju en sån som inte har svårt för att skoja och skämta och prata. Och En del andra som jag beundrar är mer varsamma med sina ord, säger inte lika mycket. Och det finns ju ett ordspråk som säger: tala i silver och tiga i guld. Guds ord säger: ett ja ska vara ja och ett nej ska vara nej, och allt däremellan är av ondo. Bibeln säger också att vi ska dömas också på grund av våra ord. Och jag läste någonstans en text som hävdade att alla ord är ju luft som komprimeras och skjuts iväg. Det har vi fått lära oss i skolan. Och sen fångar vårt öra upp de här förtätningarna i luftmassan. Men inte nog med det. Den här luften, den fortsätter även om den minskar. Och så tar den aldrig slut. Och den fortsätter ut i rymden. Och ett avtryck av det vi har sagt finns alltid kvar. Enligt den texten jag läste. Och det är ju rätt skrämmande. För allt man har sagt är ju inte positivt och trevligt. Eller hur? Så där får vi ju tacka Herren för nåd över det vi har sagt och uttalat under vårt liv. Men ni vet, ordet har inte bara en kommunikativ förmåga mellan oss. Att jag ska kunna säga till min fru: vill du ha lite kaffe? Och så säger hon tillbaks: jättegärna. Och så vet jag att hon vill ha kaffe, så sätter jag på kaffe till båda. Det är ju inte bara så ordet används eller kan användas. Därför att det finns också en nedlagd kraft i ordet. En kraft som påverkar positivt eller nej livet på grund av saker som har sagts till dem, kanske vid något tillfälle. Det ska sätta sig och påverka. Ord föder, ord skapar. Tre. Var det ljus? Och det blev ljus. Guds ord är orsaken till att någonting händer. Guds ord och hans gärning, hans tanke, hans plan, allting flyter samman och någonting skapas. Vi vet att Johannes, han skriver ju i början på evangeliet att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och längre fram i vers 14 så står det: och ordet blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Allt är nedlagt i Jesus. I honom sammanfattas allt det Gud säger i Bibeln. Redan psalm 107:20 pratar om det. Det står så här: han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Och Guds ord som han har talat ut är inte bara för då, det är för evigt. I psalm 119:89 står det så här: för evigt, Herre, står dina ord fast i himlen. Och jag brukar ju citera ett bibelställe från Jesaja när jag predikade, för att det är ju inte jag som predikar som ska se till att det som talas ut verkar i era liv. Det är ju Gud och Guds ord själv. Jesaja 55:10-11 säger: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan har gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Guds ord, det skapar, det sker, det händer. När vi läser Guds ord så händer någonting i oss. Hans ord landar i våra hjärtan. Det landar i våra tankar, i vårt sinne. Och saker gör, det skapar en förändring hos oss. Någonting händer. Det bara sker, för det finns ilagt. Att lyssna på Guds ord, att ta del av en predikan, det är lagen om sådd och skörd. Det händer saker i dig. Guds ord skapar i oss och i världen omkring oss fortfarande. Men inte bara hans ord. Det finns också hans gärning. Vi kan se, när vi tittar i backspegeln på våra liv, så kan vi se att saker som hände här och där har lett oss i en viss riktning. Har skapat och påverkat vår framtid, det som ligger bakom. Gud är verksam också på det sättet. Och det profetiska ordet som talas ut, dels vi har det profetiska ordet i Bibeln, men vi har också människor som ibland får tala det profetiska ordet från Gud. In i sammanhang, in i situationer, in i våra liv. Och det profetordet, det skapar saker, det formar, det förändrar. Det är till en välsignelse och blir till liv i oss. Men lite grann är det också så att vi måste ta emot det. Det finns faktiskt hos oss en viss mått av att kunna stänga. Och jag kommer tillbaka till det där med den där sången. Gud ger inget allt. Jo, Gud ger oss allt. Allt är nedlagt i Guds ord. Allt är nedlagt i Guds ord som vi har framför oss och läser, och Guds ord som är Jesus Kristus. Allt är nedlagt när Guds människor talar det profetiska ordet i ande och sanning. Men det här med Guds kraft och det här med ordets kraft, det innebär också att det finns ett ansvar för oss att handskas med det på ett rätt sätt. Så att orden vi säger blir till välsignelse och uppbyggelse både för oss själv och för andra. Jakob skriver om detta i kapitel 3, vers 8-10. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond, full av dödlig gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Det andra ordet jag fastnade för, det var ordet världen. Och det grekiska ordet för världen då, det är faktiskt ordet kosmos. Kosmos, världsalltet. Och när man säger ordet kosmos, då kanske det är lätt för oss ibland att tänka New Age och så vidare. Men kosmos, det står för det som är ordnat. Det står för det som är prytt, prydnad och smycke. Så Nya testamentet använder och alltså världen. När den talar om världen så pratar den om världsalltet, världsordningen. Och när Gud skapade världen så vet vi att allting var perfekt. Då var verkligen den här världen som ett smycke, som en ädelsten, som en klinod. Och så kom syndafallet. Och så kom den här världen in under fel välde. Och så står det i Bibeln att Jesus kom för att ge sitt liv för den här världen. För dig och för mig. Vi har upplevt det. Men också för alla andra utanför. Motsatsen till kosmos. Det är alltså oordning. Det som är nedsmutsat och det som är förfalskat. Och i den här världen, här lever du och jag. Som tillhör Herren. Det står att vi är främliga i den här världen. Och Gud längtar att få skapa ordning och reda i människors liv. Att få bli den som reder upp allt det de går i och går igenom. Och han vill använda dig och mig till det. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 18. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står så här i Jesaja 40:12. Vem har mätt vattnet i sin kupade hand och mätt upp himlens vidd med sina fingrar? Tänk den Gud som har skapat allt. Den Gud som har total kontroll. Den Gud som känner varenda planet i hela solsystemet. Den Gud som med sina ord skapade och satte allting igång. Han känner dig och mig vid namn. Han vet hur många hår vi har på vårt huvud. Han känner våra tankar. Han känner vår längtan. Han känner våra behov. Han vet allt om oss in i minsta detalj. Fast han har koll på allt det andra. Så han har också koll på oss. Och vill vårt bästa. Och så har han gett oss sitt ord. Han har gett oss Bibeln. Det här är ju kosmos i våra händer, kan man säga. Det här är allt finns innefattat i detta. Och så har han gett oss Jesus som är vår frälsare. Och kan vi egentligen hålla inne med allt detta när världen ser ut som den gör? Jag skäms ibland när jag möter människor som jag märker inte mår bra och jag inte vågar be för dem. Jag ska erkänna det. Och jag ber Herren att jag ska bli mer frimodig. Att jag ska våga. Att jag ska våga ställa frågan. Får jag be för dig? De kan ju bara säga nej, eller hur? Så att överallt där jag går fram ska jag kunna få be för människor. Och jag tror ju på Guds ord. Jag tror ju på det här som jag har nyss berättat. Jag tror ju på det. Jag tror på Jesus. Och jag tror att Guds ord skapar. Jag tror på det han säger i Bibeln. Jag önskar bara jag ska få mer frimodighet och mer tro att våga. Och Jag läste, jag vet att vi har samlat ihop, tilltal till den här församlingen. Och i fredags när vi hade sammanträde så lyfte jag det här och så fick jag några i min hand. Därför att Gud vill så mycket med oss som individer och han vill så mycket med den här församlingen. Och just idag så avslutas det judiska nyårsfirandet. Det startar den 18, om inte jag missminner mig, och så rullar det på ett par dagar och så avslutas det idag. Så imorgon är det ett nytt judiskt år. Det är en ny start. Och det kändes som Gud också ville en nystart med vår församling. Jag tror han ville en nystart med varenda en av oss. För jag tror inte jag är ensam och känna så här att jag skulle vilja be för människor. Att jag skulle få be människor till frälsning. Vi bad om det hemma för några kvällar sedan. Att vi vill möta någon varje dag som vi ska få be för. Och vittna om Jesus. Och jag tror inte jag är ensam om det. Jag tror att vi alla innerst inne har den längtan att vi vill bli använda och få möta människor, få be om till frälsning, få be till helande. Få sprida Guds ord, hans principer, hans sanning. Få sprida Jesus till världen omkring oss. Och jag vet att när jag står här uppe så står jag inte bara här i egenskap av någon som predikar. Jag står också här uppe i egenskap av äldste i den här församlingen. Och jag vet att när jag talar så talar jag till den här församlingen samtidigt som jag talar till er som individer som är här varenda en. Min mamma brukar alltid säga när jag var kritisk som barn och ungdom och växte upp i missionskyrkan i Eksjö och klagade för jag tyckte inte det hände så mycket, för det gör man ju som ung. Jag tror inte jag är ensam om det. Jag tror ni känner igen er också att ni vill det ska hända med er och så vidare. Och så är man ovis i sin ungdom och så går man på och så säger man saker som man kanske egentligen inte borde sagt. Då brukade min mamma titta på mig. Ja, församlingen, det är vi, sa hon då. Ungefär som lilla vän Ola går och tittade i spegeln. Du var också församlingen. Hon hade ju rätt. Jag visste ju att hon hade rätt redan när hon sa det. För det kändes ju. Vi är församlingen. Var och en av oss är byggstenar. Var och en av oss kan bidra. Var och en av oss räknas. Oavsett om vi ibland tycker det eller inte. Så är vi värdefulla. Och när vi inte är här så saknas vi. Och när vi är med några papper här, några tilltal till den här församlingen. Jag är övertygad om att Gud vill föra in oss i någonting nytt. Och han vill att det ska hända grejer i den här församlingen. Och nu pratar inte jag om nytt som att allt det gamla ska bara vara borta. Jag pratar om att han vill bygga vidare på det han har gjort i våra liv och i vår församling. Och vi ska få gå in i spännande saker framöver. Och vi ska få se människor komma hit. Vi ska få be till människor i våra hem och på gator och torg. Och folk ska se att vi tillhör Jesus och vill ha det vi har. När vi var utanför här så berättade jag för dig, Leif, och när vi var här och vandrade i kyrkan. Jag och Katarina, Magnus Jangdin, Mikael var med, Mikael Pettersson. Jag vet inte om Roy var med. Och vi gick runt här och vi samlades och bad för församlingen. Och det här är nog 10-12 år sedan. Och vi gick runt i kyrkan här. Och vi kände att vi skulle gå 7 varv in i kyrkan och be för församlingen. Och rätt som det är så stannar Mikael här framför talarstolen och så säger han: men det här är talarstolen jag såg i min dröm, säger han då. Och vilken dröm, undrade vi. Johan hade haft en dröm om ett ställe där väckelsen bröt igenom. Och då står han här och så säger han: det här var talarstolen jag såg i min dröm. Och jag vet att människor har sett rader av dopklädda i syner i den här församlingen. Till och med rader ut ur församlingen. Vi har fått så mycket tilltal. Och hur var det nu med ord, de profetiska orden? De skapar. Det händer grejer. Jag har bara några få papper här som jag ska läsa lite ur. Bara för att påminna oss om vad Gud har sagt om vår församling. Jag kan väl börja i alla fall lite kronologiskt. Så jag börjar bakifrån. I 2016, vi vet ju att Birger Skoglund har talat om fantastiska saker om vår församling. Bland annat. Det har jag inte med här, men det tror jag många känner till. Förlåt att jag är lite snorig här. Simon Ådahl var här den 22 april 2016. Och då hänvisade han till Hesekiel 37, 9 och 10. Och så säger han: nu är det tid att ni talar liv i de döda benen. 5 juni 2016 var Sandra Michelotti här. Och hon sa så här: mitt folk, säger Herren, jag kommer med molnen, regnet, solen och vinden. Jag har kontroll över årstiderna i vilka jag vissa tider blomstrar och ger tillväxt. Mitt folk, jag har hållit er i en vinter när löven föll av och klimatet förändrades. Saker och ting saktade ner och såg till och med ut att stå stilla. Då beskar jag er. Men genom allt har jag bevarat er och jag försörjde er med mat och dryck till den nivå ni hade av hunger och törst. Under tiden som allt stod stilla och ingenting syntes röra på sig, då förberedde jag för ny växt och ny fruktbarhet. Nu håller jag på och för in er i en vårtid. Träden håller redan på att knoppas och nya blommor håller på att komma. Så är i ordning i huset, för jag är ordningens Gud. Ordning är min väg och ordning bör vara er väg också. Jag har talat om för er att kärlek överskyller en myckenhet av synd. Har jag inte sagt att om ni förblir i mig så förblir jag i er, och då kommer ni att bära mycket frukt. Det finns ingen avsikt som jag har för er som inte kan förverkligas, säger hon. Profetiskt. Vi var med här en del av oss och vi upplevde starkt det var. Så mitt folk, gör i ordning huset, för jag är ordningens Gud. Jag kommer att se till att era grenar bär mycket frukt, och den frukten kommer att vara hälsosam och söt i smaken, säger Herren er Gud. Vi fick besök av Ezekiel Mosakai från Kenya 28 april 2016. Och Ezekiel predikade om den sjuka kvinnan som rörde vid Jesu mantel och Jesus botade henne. Jesus är fortfarande helaren. Han är densamme igår, idag och för alltid. Ezekiels hälsning till församlingen var så här: öppna era dörrar för mirakel. Det är i det enkla det händer. Jesus är kungans kung och han är helaren. Mirakler upplivas i vittnesbördet. Efter mötet berättade Ezekiel att han upplever att den här församlingen kommer att vara med om helande. Det kommer att vara en plats för helande som också kommer att ha spridning över landet. Thank you. Och i juni förra året så hade vi besök av Jörgen och Birgitta Söderberg. Och det här är alltså bara några få utav många tilltal som den här församlingen har fått. Så det här budskapet som Jörgen fick till församlingen. När ni ser på er som församling så finns det ibland en fruktan att ni ska dö som församling. Kom ihåg att det är två eller tre församlade, där är jag mitt ibland er. Och jag är mitt ibland er och jag vill inte att ni ska dö. Jag reser upp i anden en mur över er, en mur runt den här församlingen, och jag ska också föra hit människor. Ni ska bara vara öppna. Ni ska tillbe mig och prisa mitt namn, och ni ska vakta på muren. Jag har lagt grunden för muren, men ni får bygga resten själva. Se inte på er att ni är gamla för att bygga på muren, för jag är med er för er. Amen. Och sen så sjungs en sång. Frukta är du Guds församling. Få en hälsning till Herren och säger så här: Åh, jag har längtat efter frihet och som varit här förut. Det är många som har sagt att det ska hända saker, och så har ni kommit att det ska bli för lite folk här, eller att det kommer folk som förstör någonting av det som är uppbyggt här. Personligen kallat vid namn, och jag gör ett verk som inte ni kanske ser idag. Frukta mest av allt. Bara en av oss. Vi kan inte. Och Herre, vi kommer inför dig och vi ber, Herre Gud, för att lyft den här fruktan vi har i våra liv ifrån oss, Herre. Herre, vi ger den till dig. Vi ger vår fruktan, vi ger vår oro, vi ger våra bekymmer och vi ger det som upptar våra tankar och vår tid till dig, Herre. För vi vill ha med av dig, Herre. Vi vill ha med av dig i våra liv. Vi vill få vara dina vänner. Vi vill få gå med dig, Herre. Vi vill få möta människor, Herre Jesus, som de känner och förstår att vi har någonting som inte de har, Herre. Gud, vi pratar så ofta om att vi vill vara en väldoft. Men Gud, vi vill vara en väldoft. Vi vill att det ska märkas, kännas, synas, upplevas. Att vi går med dig, Herre. I våra egna liv, Herre Jesus, var och en av oss. Men också i vår församling, Herre. Gud, de sa om den första församlingen, se hur de älskar varandra. Vi ber Gud för att det inte ska vara tomma ord som en gång har stått i ditt ord, men utan att vi ber om det, Herre. Rör vid oss, Herre. Komma in i det, Herre, som du har talat ut på så många olika sätt, Herre. Vi har hört om ditt ord idag, Herre Jesus. Gud, Fader, om ditt ord som skapar, och det är fullt av kraft, Herre Jesus. Vi ber att de profetiska orden som har talats ut i den här församlingen, de profetiska, får gå mot en vår när det gäller vår församling, Herre. En vår, Herre, där vi känner värmen kommer, Herre Jesus, där vi känner att det blir lätt att leva. Och vi fylls av glädje, Herre, och kan inte hålla inne med vad det är vi har, Herre. Jag ber om det, Fader i himlen. Vi längtar, och jag vet att jag inte är ensam här, utan vi längtar allt att få vara med av det som du har sagt om vår församling. Som har varit, saker som har hållit oss tillbaka, saker som har gjort att vi inte har vågat roliga och oförfärade och stå upp för dig i alla situationer, Herre. I Jesu namn.